Podplay.
Okej, Petter. Jag vet att Therese var jävligt peppad på att
hon var sjuksugen.
Alltså, hon har varit med hela vägen i planeringen och vi skickade vägen till Malmö, skulle vara på telefon och allting.
Och hon älskar ju Inton. Det är ju liksom det är därför mest hon är med i podden.
Ja, alltså hon har ju varit med och planerat hela den här resan fram. Men jag känner att vi behöver någonting annat, så jag tänker att vi byter.
Är det för att hon är på distans liksom?
Ja, vi behöver någon på plats här, så vi byter ut henne nu med kort varsel och så tar vi in en annan precis i slutet.
Okej, okay. Har du något namn eller?
Ja, alltså, jag vet ju att Jocke inte uppvärmd riktigt, men
han är ju bäst på att avsluta intron. Det vet vi. Alltså historiskt i podden. Alltså,
han har gjort 42 intron och han har bara fuckat upp 4 av dem.
Det är ju otroligt. Det är otroligt. Ja. Nej, men det vill bara
köra. Vi tar in Jocke. Kör Jocke.
Ja, välkomna till Sol Campbells knä. Vad heter podden? Jag kommer inte ens ihåg. Kicken rör sig tillbaka med mig, Joakim Lundström, Pontus Wejnemo.
Det är jag.
Det är du, ja. Och Twitter Sveriges just nu kanske mest hyllad expertkommentator, Petter Landén.
Ja, men det är lite som nya poddar på iTunes, att man hamnar högt upp för att man är ny.
Ja, jo, det är...
Hade detta varit 7 matcher in så hade jag varit på plats 48 som jag alltid är.
Ja, varför blev du hyllad? Kan du säga.
För att jag var gillar inte epitetet expertkommentator. Så jag säger bisittare under vårt ja, det är ju vår systerpodd som vi får starta, Corre Frapp, om fransk fotboll, eftersom vi har köpt ligan här.
Exakt,
på
Expressen. Nu har vi pluggat att vi har köpt fransk fotboll till Expressen. Det är alltid bra. Ja, förstås.
Och den, se alla spännande spelare Leicester kommer köpa nästa säsong.
Först hos oss på Sportexpressen.
Petter kommer vara expert på alla Mets-matcher, så vi vet vilka Brighton kommer
att ska sjukt nog vara expertkommentator på Mets-match på onsdag, men det är ju för att de möter PSG.
Ja, just det.
Så att vill du inte titta på alla ungdomsspelare spela ligacupen nu i veckan, så kan man titta på det.
Då kan man se vilka Brighton kommer att köpa nästa sommar.
Exakt.
Precis, för en gångs skull så vill vi hellre vara i Frankrike än i England. Ärligt talat, jag skulle alltid hellre vilja vara i Frankrike än i England, men jag skiter i det där.
Jag är ju, alltså i den ständiga kriget mellan Dover och Calais är jag 100% Dover.
Verkligen.
Ja.
Fan vad man brann för britterna i 1200-1300 års kriget.
Ja, exakt. Och the White Cliffs of Dover alla gånger, va? Mm.
Absolut.
Aptryckad lejonhjärta, va?
Ja.
Har du någonsin hört liksom en rolig historia från en språkresa till Frankrike? Nej. Hur många liksom fick sina alkoholdebuter någonstans längs den engelska sydkusten från Sverige?
Det var väl mer 80-talisterna, va?
Ja, men jag är ju en sådan.
Det är faktiskt sant. Och Jocke, du har säkert gjort en språkresa till England.
Jag har absolut inte gjort en språkresa till England, men det hade gärna gjort det.
Isle of Wight, Jocke.
Vi hade en gammal kollega som var i Swansea ett tag. Mm. Vilket är osannolikt, alltså. Det skulle vara
just ännu bättre content. Vi hade en kollega som var i Swansea ett tag.
Ja, men jag tror han var på språkresa, alltså. Det är ju, alltså, Swansea ska ju vara ett otroligt skithål på jordklotet. Ja. Alltså, jag baserade helt på typ hans berättelser och dokumentären Swansea Love Story, som är jättemörk. Ja. Så TV, om ni ska säga det.
Tänkte prata engelsk fotboll då istället.
Vi gör det.
Petter, kan du svara på mig? Du som ändå är City-fan.
Ja.
Är Citys fans så himla bra egentligen? Dyker de faktiskt upp?
Ja, alltså tittar man på matcherna så ser man ju att the empty head jibes är överdrivna. Det var ju fullt hus mot Southampton.
Fullt hus mot Southampton. Det var inte
fullt hus
mot Southampton. Inte riktigt. Nej, men det finns ju...
Nej, det är, vad är det? 97,1. Då är det fullt.
Det finns väl egentligen ingen klubb just nu i det övre toppskiktet som får så mycket skit för att de har så jävla usla fans då, som City. För att ingen dyker upp. Framförallt från sin egen tränare.
Mm. Ja.
Nej, men Pep Guardiola gick ut och var väldigt ledsen över att han då tyckte att trycket från hemmapubliken inte var bra nog, och han ville att de skulle komma dit och titta på matchen istället.
Mm.
Ungefär.
Mm.
Och det här fick ju fansen att bli jävligt sura förstås. För att de tycker att de dyker upp.
Mm.
Och supporterklubbens ordförande, Mm. Så det var. Gick ut och sa att vi dyker absolut upp i stor utsträckning. Sen så gör han den första jävla felet man kan göra när man ska försöka krishantera någonting. Mm. Det är att han själv använder uttrycket empty head.
Mm.
Och det ska man alltså säga, om någon har gett ett öknamn, var inte den som upprepar öknamnet själv.
Ja, fast det är väl, ja, alltså nu, vi ska prata engelsk fotboll, men det är det inte lite så här Leif Pagrotsky att man drar kortisskämten så att ingen annan hinner?
Har du någonsin hört
alltså
att
det? Det gör ju så väldigt mycket det i sitt, man skämtar om MTN. Ja. Alltså rent krasst, alltså nu är det väldigt många Twitterkrigare som blir arga på den där förespråkaren för att han menar ju, nej, Pep var inte alls, gnällde inte alls på oss, det är du som tolkar det fel typ. Mm. Men med rent krasst tror jag ju verkligen att de som är inbitna Cityfans och som går på matcherna, de är ju medvetna om det här. Det är ju ingenting man hymlar ju inte om att det är färre personer på matcherna där än på Old Trafford till exempel.
Nej.
Det är ju ingenting, man vet ju att ja, vår grundsupportbas, den är stark.
Ja, den är urstark.
Men det finns, men glappet därifrån till att få in de här 40 000 turisterna som också kommer, och även det är inte lika stor, det finns inte lika stor supporterbas som till exempel United har. Det vet ju de om.
Mm.
Det är inget, det är därför kan de också skämta om det. Det är ingen idé att gå runt och leva i någon form av vision om att Manchester City har har liksom Dortmund-klass på sin arena liksom.
Nej, eller samma världsomspännande liksom supporterbas som Liverpool eller United.
Nej, det är inte, alltså, det är ingen som, det är ingen som påstår det eller hävdar det eller låtsas som det, utan det är ju, det vet ju de om.
Men också så här, han sa ju då, den här klubben, den här fansordföranden, Pep Guardiola förstår inte svårigheterna som många har att ta sig till matchen på en onsdag kväll klockan 8. De har barn att tänka på.
Ja, Fimply, who would think of the children och så vidare. Alltså nej, det är ju med
jag tycker krishanteringsmässigt är det.
Nej, men med vänner som honom så behöver man inte så mycket fiender, och det är väl tyvärr så. Grejen är att Pontus är inne på det också, så här, Citys, alltså här kan vi också prata superliga med legacy fans och fans of the future. City har en otroligt stark bas av liksom legacy fans. Punkt liksom. När City var nere och här var det en lägre divisionerna, var det fortfarande liksom fullt hus på Main Road. Sen har liksom,
fina gamla Main Road.
Ja, verkligen. Sen har utvecklingen gått väldigt, väldigt fort. Citys liksom storhetstid, fueled by Abu Dhabi Oil Millions, är ju liksom, den är ju mitt uppe, sitter ju mitt uppe i den. Och i takt med det så har ju arenan byggts ut för fler, för att ta in fler åskådare, vilket inte behövdes. Alltså gamla City of Manchester Stadium, Eastlands, nu Etihad, tog ju typ 48 000, vilket var mer än tillräckligt. Nu tror jag den är uppe på 56 typ, något sånt.
Man gör det ju för framtida.
Exakt, man gör det för framtida. Jag tror att ägarna hade velat se att det skulle gå snabbare att fylla.
Jag ska också säga att Manchester City ofta fyller arenan rent biljettmässigt. För att sponsorer går in och köper upp platser till exempel. Mm. Och det är ju lite, alltså, fusk på ett sätt, men har du möjlighet att göra det så är det ju positivt för ekonomin för klubben.
Ja, exakt.
Och där har man ju, har du en ägare och sponsorer som, ja, men har ganska aldrig sinande källa med olja, eller sinande
är
det kanske.
Ja, det är väl det som är per definition, fossila bränslen.
Kassakistan är inte sinande i alla fall.
Nej, inte för nära anförstående i alla fall.
Och,
om de inte har investerat i kinesiska bostäder. Skitsamma. Nej, det där är en off-mic-diskussion. Kul.
Och där, då lyckas man också kapitalisera på att ta en större arena. Så det är ju bra att göra det. Mm. Men sen så, ibland så ser det ju illa ut. Jag såg också matcher från, eller bilder från Liverpool, Crystal Palace, där stora delar av de här finare delarna av Main Road, där det är alltså där,
Main Road?
Eller Main Stand.
Ja.
Main Road.
På Anfield Road?
Av Main Stand, inte Anfield Road Stadium, eller Anfield Road Lakeland, utan andra. Där var det också väldigt många tomma platser. Och det är ju så, när sponsorer köper upp mycket platser, då gör man det för att man ska fylla på lite pengar i kassakistan, för att de biljetterna kanske inte hade sålts annars.
Exakt, och sen ska du säga så att på Premier League-matcherna så är ju säsongskortsinnehavarna i mångt och mycket, de är ju där alltid på Premier League-matcher. mot Southampton så är det liksom så fullt som Etihad blir på något
det
sätt.
Säsongskortsinnehavare har inte heller alltid rätt att gå på matcherna, för där krävs det på Champions League-matcherna.
Exakt.
För Champions League krävs det du måste ha gått på vissa Europa-matcher, för de går utanför Premier League-korten. Mm. Liksom.
Exakt.
Och har du inte gått på tillräckligt många Champions League-matcher får du inte köpa biljetter, och då kanske en sponsor går in och köper dem istället.
Exakt. Och sen så är det liksom med ökad kostnad en fanbas som ogillar UEFA väldigt mycket och har liksom ett komplicerat förhållande till Champions League. Så att liksom skylla på att de har barn är liksom så här, det är en dålig ursäkt, men det är kanske faktiskt att ekonomi är en förklaring till att de inte väljer Leipzig hemma i Champions League en onsdag, och helt enkelt att ägarna skulle vilja att fansen säkert prioriterade Champions League, för att det är det de prioriterar egentligen.
Det är egentligen en ren solidaritetshandling med fansen att helt enkelt acceptera att de inte är där på onsdagsmatcherna.
Från vem?
Från alla som solidariteten är att stå med dem och säga vi förstår att ni inte kommer, ni har inte råd.
Ja. Ja, nej, men alltså, jag säger inte att det är hela förklaringen, men det är en del av förklaringen. För vissa så kommer det ju vara det. Och sen, det är därför jag känner att hela den här Pep-grejen är ju att han är ju på uppdrag av ägarna. För att det är inte första gången han säger det, det är bara den absolut mest uppmärksamma. Jag tror det är typ femte gången just efter Champions League. Mm. Han säger så här: we need you so so much, it's very important to come here to show support, to be so so happy. Alltså, och det är bara, alltså han vet, alltså jag bara känner att det är liksom Abu Dhabi-gruppen som har skickat ut Pep nu här på att liksom, du måste få dem att komma på Champions League.
Men borde vi låta Pep vara Pep, att han liksom ska få coacha, som man säger då, stick to coaching. Varför ska han behöva göra den här skiten? Där,
ja, fast det tycker jag ingår 100% i arbetet. Du är alltså som manager är du ju huvudambassadör, du är ansiktet utåt för klubben. Du ska liksom vara den mediala bilden utåt.
Ja, alltså han är, någonstans så behövs det väl också, rent krasst så Manchester City behöver ju få en starkare supportkultur. Mm. Alltså ska de vara en stor makt i 20 års tid så kommer det kommer komma över tid. Men någon måste ju också elda på. Få igång det. Kom dit, kom hit, sjung tillsammans. Mm. Klappa lite grann. Dra lite bengaler utanför. Kasta stenar på Liverpool-bussarna när de kommer. Och så vidare. Det är ju liksom, han behöver ju elda igång fansen någonstans. För någonstans behövs det ju, behöver man ju ta i. Och jag förstår att de som är legacy-fans kan bli lite upprörda. Men jag förstår ju att han gör det. Jag tycker att han ska fortsätta göra det. Mm. För att man behöver, ja, man behöver liksom visa att vi vill ha er här nu.
Jag fattar det. Samtidigt så kan man ju också väga sina ord lite bättre. Och framförallt när han ombeds liksom förklara. Eller att han får frågan på presskonferensen sen inför Southampton-matchen. När han svarar att interpretation is interpretation. Och han har liksom ingen avsikt att be om ursäkt. Det går ju att formulera sig på ett mycket bättre sätt mot fansen.
Ja, man ska inte sätta sig emot
förstår,
fansen.
Jag förstår upprördheten från supportrarna samtidigt som jag förstår hur du menar också. Och jag kan också känna att nej, men det är klart att det måste liksom fortsätta eldas på och liksom, tryckas på vikten av att de är där, men gör det på ett smartare sätt.
Vilken konsensus.
Ja, nej, men alltså, för nu bara uppstår en situation där alltså, skulle det drivas till sin spets, det kommer det inte göra. Men alltså Pep säger ju på den här presskonferensen, om jag inte är där för fansen liksom, om inte jag är accepterad av dem, då kommer jag att kliva åt sidan. Det är egentligen alltså, det är så jävla storm i vattenglas egentligen, och Pep är alldeles för lynnig för sitt eget bästa. Men jag menar, vi är ju inne på en diskussion som alltså, om det skulle fortsätta drivas liksom, om tonläget skulle förbli högt, så skulle man kunna nå en ohållbar situation. De kommer inte göra det nu, men det känns så jävla onödigt att bråka om när jag tror folk är egentligen överens.
Ja, det tror jag också.
Vem sa det? Vem sa det? Vem sa det?
Vem sa det? Vem sa det här?
Ett återkärt seende. Eller ett kärt återseende.
Fy fan vad du hade landat på den.
Det där är det bästa jag någonsin har kommit på. Ett återkärt seende. Det är väl väldigt
fint.
Det är lite poetiskt.
Lite Yoda.
Vi testade en grej här och låta Pontus komma tillbaka efter reklampausen. Det gick alldeles utmärkt, tycker jag. Så fortsätt på inslagna vägen.
Jag fick en stroke. Nu tänkte vi köra ett klassiskt moment som heter Vem sa det, som ni hör i gingen. Mm. Det går alltså ut på att Petter och Jocke ska tävla i att gissa vem som sa det jag säger.
Mm. Alltså, och detta är ju för Fans of the Future som vi förklarar. Legacy fansen har
ju stenkoll. Ja. Så vi vill att ni kommer hit, lyssnar, var med och tävla, skrika om ni vet vad det är. Vi hör det inte, men ändå. Nej, men så här i alla fall. Det går ut på jag kommer läsa upp ett citat. Och snabbast att säga sitt namn får svara. Mm. Har man fel så går det över till den andra personen. Har den personen fel så går det över tills ni gissar rätt. Mm. Är ni med på reglerna?
Ja,
jag tror det.
Har du spelat den en gång, Jocke?
Nej, jag tror att jag nej, jag vet faktiskt inte.
Nej,
jag tror inte
du har inte spelat den.
Jag har. Jag knäckte ju Seb. Det var ju det som fick honom att sluta.
Jag tror att jag vid något tillfälle klippte när ni spelade det.
Ja, kanske. Mm.
Jag tror att jag har ett facit på 8-0 mot Seb eller någonting. Han är så fruktansvärt dåligt.
Ja, verkligen. Ja.
Jag kommer antagligen att bära vidare Sebs fackla då. Mm. Men vi får se hur det går.
Mm, ja, men här kommer jag ha tre citat. Alla hämtade från i helgen, som du vet. Och så tar vi det helt enkelt därifrån. Den här första kan vi säga att temat är lite grann en offside-stående spelare är ingen spelare, 2 = 0.
Okay.
Och då undrar jag, vem sa det här? Lyssna, i många matcher ser man lag som har 2 spelare framför målvakten. Vi har bara en.
Joakim? Brendan Rodgers.
Brendan Rodgers är korrekt!
Oj.
Wow, hur tog du den?
Därför att han gnällde så jävla mycket på VAR efter matchen, så jag tänker att det antagligen var det.
Ja, det var
jag hann inte ens landa i citatet. Jag satt och gick igenom matcherna i helgen i huvudet.
Ja. Ja. Nej, men det var mycket riktigt Brendan Rodgers. Snyggt, Jocke. Det är ju alltså när Harvey Barnes, Edmund Luckman, gör ju 2-2. Mot Brighton. Och då står Harvey Barnes framför Sanchez och täcker liksom bollbanan. Mm. Så bollen går mål borten för offside. Jag tycker ändå att det är korrekt att de dömer bort det, för han står verkligen rakt framför målet.
Ja, han påverkar spelet ganska uppenbart.
Men Brendan Rodgers tycker att vi har ju bara en spelare som står offside. Många gånger ser man 2 spelare som står offside. Så...
Men det är återigen så här, problemet är inte VAR utan det är offside-regeln. Vem vet vad som gäller egentligen? Hur många måste man egentligen stå felaktigt för att det ska blåsas och så vidare?
Ja, men starkt okej. 1-0 alltså. Mm. Här har vi segment nummer 2. Och vi kan säga att det är lite i temat på score the goals and eat them too. Mm. Vem sa det här? Jag vill väldigt gärna göra mål och spela rolig fotboll. Men jag är också en person som vet att om vi inte försvarar så vinner vi inga matcher. Till skillnad från att göra mål alltså.
Petter?
Nu
är Petter Santo.
Det är fel.
Alain Saint-Maximin.
Nej, det är fel.
Det är fel.
Om vi inte försvarar. Vem brinner för försvar på det här sättet? Eller vem blir beskyld för att inte göra tillräckligt med mål? Petter, Mikel Arteta.
Är det fel?
Vem gjorde Danny Welbeck.
Danny Welbeck är fel.
Danny Welbeck.
Ja, men jag försöker gå igenom vad matchen händer.
Nej, det är en tränare där.
Ja, en tränare. Ja,
alltså jag vill att mitt lag ska göra mål och spela rolig fotboll, men jag är också en person som vet att om vi inte försvarar så vinner vi inga matcher.
Ja, men Petter då? Mm. Daniel Farke.
Farke är fel.
Ja, men vad fan?
Mm. Ja, då är det jag automatiskt. Mm. David Moyes.
David Moyes är korrekt.
Ja, men då helvete.
Ja. David Moyes som har fått upp spel till West Ham, men han sa efter matchen att, mot Manchester United att jag vill gärna förbättra vårt spel också. Jag tycker att vi har potential att göra det. Och jag vill väldigt gärna göra mål, men
samtliga tre jag sa var mycket rimligare än David Moyes.
Ja, kanske. Men David Moyes har ju legacy av att vara en mer försvarsinriktad coach.
Det viktiga är ju att säga rätt namn, känner jag.
Ja, visst. Skriv reglerna hur fan du vill. Jag tycker fortfarande moraliskt.
Det
här funkar i praktiken, men du undrar om det funkar i teori.
Jocke har ju redan vunnit av den här omgången. Men vi kör den sista så Petter kan fel till siffrorna lite grann. Då är det en situation i en match i helgen då som en person pratar om. Då säger den här personen så här: det finns mycket att analysera, men det första intrycket är att sättet vi släpper in målet på verkligen straffar oss. Eftersom det är väldigt stor skillnad på hur målet kommer till.
Ja,
jag frågar, är det fortfarande en tränare där också?
Det får vi se.
Det får vi se. Okej.
Ja, men Petter. Nu är det Nuno.
Nu är det Nuno. Ja, tvärt. Sänkt. Att det är inte målet som är problemet, utan det sättet de släpper in målet på som är problemet.
Ja, ja, där han har hittat pudelns kärna. Ja. Det får man fan ge honom.
Vi kan släppa in hur många mål som helst, men inte på det sättet.
Där drar vi en gräns.
Ja, 2-1 Jocke, hur känns det att
det
kliva in?
Det känns helt jävla sjukt.
Debutseger.
Jag tror att jag... Det här kan vara det finaste jag någonsin har gjort.
Mm,
det är så jävla typiskt också så här gamla, alltså Liverpool-fans och deras gamla hänga på Brendan Rodgers. Det öppna sår det här nordirländaren fortfarande är, som gör att man fortfarande sitter så här för att hitta skit på honom. Jag vet att ni båda gör det, och sen Moise är bara tur. Moise är bara tur. Jag tycker fan att jag har mer rätt.
Den var bara tur, men just Brendan Rodgers var så här, du har helt rätt. Varenda gång jag ser hans namn tänker jag, vad har han gjort den här gången? Mm. Så läser jag hela artikeln. Mm,
jag kan också säga att det var ett citat som bara så här, ja, men vad, nu har säkert Brendan sagt någonting dumt.
Alltid, man ska alltid gissa på Brendan. Det,
det ska man alltid göra.
Men väldigt kul med vem sa det igen, Pontus. Mm. Nu gäller det för dig att hålla uppe detta.
Ja, bara. Vår favorittävling från och med nu och har alltid varit det. Vi går vidare, nu tar jag över igen då. För att nu ska vi snacka Chelsea. De dundrade in 3 obesvarade mål i borta derbyt mot Tottenham. Och det är väl lika bra att fråga vad alla undrar här.
Apropå den sista punkten i vem sa det då? Att det är sättet som Spurs, som Chelsea gör sitt första mål som avgör matchen.
Exakt, det är det som avgör det. Men alla undrar, har Chelsea redan vunnit Premier League?
Här kan vi säga att Kick and Rush för 2-3 år sedan hade ju slagit fast att titelracet är över, Chelsea har tagit det, vem fan ska stoppa dem?
För 2-3 år, vi skrev det också för några timmar sedan.
Ja, låt mig komma dit.
Kick and Rush från igår hade sagt.
Ja. Låt mig komma dit.
Okej, du hade en tanke där, vi ber om ursäkt.
Ja, men vi gick på vår Paul Mersonska magkänsla och sa, vem ska stoppa Chelsea? De bara latchar hem det.
Ja, men det var verkligen konsensus igår. Ja. Det var det.
Yes. Och sen så kollar vi fakta. Expected fakta.
Vilket vi aldrig ska göra, men vi gjorde det ändå.
Ja, expected fakta. Och så kollar vi expected points då. Och där är ju Chelsea alltså på samma expected points som Everton. Det vill säga på 9, men de har 13.
Ja.
Högst expected points i fallande skala då är City på 13, Liverpool på 12, United och Brentford på 10, Everton Chelsea på 9 och så mer anmärkningsvärt då kan vi säga att Tottenham står på 4 expected points, samma som Leicester och Leeds.
Näst sämst i ligan, va?
Mm, bara Norwich och Newcastle som är sämre. Men så här är det ju att som tabellen står så står Liverpool, United och Chelsea på 13 poäng, Brighton på 12 och City och Everton på 10.
Intressant är att Brighton och Chelsea var de största underperformers jämfört med expected points då förra säsongen, att de borde ha tagit många fler poäng än vad de gjorde, och den här säsongen så verkar ju, så har ju tidvattnet förändrats, ja, som precis. Det ofta gör med expected points.
Fin att... anglicism där av det. Tidvattnet har ändrats.
Jag tycker de också,
Sluta klanka ner på mina ord. Jag kan prata.
När man tittar på Chelsea,
det är du som är poeten av oss.
Vid en första anblick blir man så här, nu blir det så här konstigt igen. Thomas Tuchel är så här fantastisk tränare som får Marcus Alonso att så här äga matcher. Vad hände där? Liksom, jag tyckte att han var habil i Bolton, så inte en minut av honom i Fiorentina, och sen så är han bara in och ut i Chelsea beroende på tränare. Men nu är han bara så här, alltså han är dominant.
Ja.
Och det är något så här konstigt. Och sen Lukaku bara osar klass. De kan byta in en Golo Kanté som kan liksom skottstyra in. Och då blir man så här, men vad ska stoppa dem? På riktigt, vad ska stoppa dem? Men så blir man också så här, om man tänker efter noga. Så 3-0 mot Aston Villa, Chelsea är inte så bra i den matchen.
Det är en match som är glad att de tar sig ur poäng.
Exakt. Liverpool-matchen, det blir också konstigt för Reece James utvisning. Men Liverpool är ju bättre.
Ja, de är ju klart bättre innan det också.
Exakt, sen så blir man ju imponerad över hur väl Chelsea försvarar trots en man mindre.
Exakt, de är ju bättre med en man mindre än vad de är.
Vilket är konstigt. Men liksom här också mot Tottenham att så här, visst Thiago Silva gör det bra på hörnan, men det är mer slarvigt att Tottenham ger honom den ytan. 2-0 mål från Kanté är ju ett freakmål, och så får man inte släppa in mål som nu är inne på, mycket intelligent.
Det är ju Thiago Silva-målet han syftar på.
Är det?
Ja, det sättet de släpper in Thiago Silvas mål på, det är det som förändrar matchbilden.
Ja, han har ju inte fel i sak, va? Men då blir man så här, är liksom Chelsea sitt med Kane, så att säga, i poängväg, för att Lukaku räddar liksom upp det på något sätt, eller de har spelare med sån förmåga att på egen hand fixa det. Eller ja, egentligen är det ju Lukaku som har gjort det så långt den här säsongen. På något sätt att allting han gör, varje halvchans han får blir en helchans för att det är Lukaku.
Alltså nu i den här matchen mot Spurs, då gör de ju 3 mål på 0,15 expected goals. Mm. Det skulle liksom inte hända riktigt. Så det var ju liksom så här freak-siffror i samma nivå som när Liverpool i januari eller vad det var gjorde 0 mål på typ 13 expected goals. Mm. Så det är ju väldigt ovanligt att sånt här händer.
Mm.
Och det är ju inte positivt för framtiden att man inte lyckas skapa bättre helchanser. Liksom. Men det som Tuchel ska ha är ju hans in-game coaching.
Mm.
Att han gör det ju, första halvlek är ju inte bra av Chelsea.
Nej.
Inte av Spurs heller, men jag tycker ändå att Spurs kanske är de som ligger närmast ett ledningsmål i första halvlek.
Ja, men där är det också, det är kanske en annan diskussion egentligen. Men för första gången så spelar de Ndombele och visst var det Romero på backlinjen också. Som två stycken som helt plötsligt kan transportera boll ur backlinjen. Linjen. Det har de inte haft på hela säsongen tidigare. Och då blir man liksom lurad av att helt plötsligt se liksom Tottenham bra ut. Men det är också en ganska dålig insats av Chelsea.
Men sen har ju Chelsea under Tuchel gjort, de har ju lyckats väldigt bra med fasta situationer.
Mm.
Så den varianten de har med Thiago Silva, att han startar liksom utanför boxen, nollmarkering, det är ju bra.
Mm.
Och det är ju liksom samma typ av, ja, det här ska inte kunna bli mål på samma sätt som Kai Havertz mål mot Liverpool inte ska kunna bli mål. Liksom.
Mm.
Men de gör det ju bra och det är återkommande. Och då är frågan om det är en slump eller om det är att de, det är liksom, det här är väldigt inövat, det är väldigt bra gjort.
Mm.
Sen att andra lag inte lyckas med det kanske snarare har att göra med att de inte har inövat in det lika bra och då lurar man expected goals lite grann. Sådär. Men det är ju, ja, det finns ju någonting med hans, med in-game coachingen som är väldigt bra och sättet de jobbar med fast situationer har varit väldigt, väldigt bra också. Det som gör att man verkligen känner att, nej, men vad fan ska kunna stoppa Chelsea, tycker jag, är att de har ju en helt klart lättare väg i Champions League till exempel. När de avverkat Zenit med 1-0, visserligen kanske inte helt 100%, men det gör att det öppnar upp sig för dem när de har Malmö, där de kan ställa upp ett B-lag och ändå vinna med 4-5-0. Sen möter de Zenit igen, då är de förmodligen redan klara för att gå vidare. Liksom. Samtidigt som City och Liverpool framförallt har ganska tuffa matcher kvar.
Mm.
De kommer behöva ställa upp med sina bästa lag för att ta sig vidare. Eller, jo, men det kommer de behöva göra även om...
Sannolikt.
Det är ju så är det. Och det behöver, kommer inte Chelsea behöva göra. Inte Manchester United heller. Eller nu kommer United behöva göra, men de behövde inte göra det på förhand.
Nej.
Nu hade de lite oflax mot de unga pojkarna. Men...
Det... Lite oflax mot de unga pojkarna också, jättefint.
Ja, tack. Så där har ju Chelsea en jättefördel. Men om man kollar på liksom insatserna de gör och verkligen bryter ner det, så är det kanske inte helt hundra. Spurs hade mycket väl kunnat haft en 1-0-ledning i paus. Och då hade det varit en annan situation, en annan matchbild. Vi vet ju inte riktigt hur Chelsea agerar på ett tidigt insläppt mål till exempel. Mm. De har släppt in ett den här säsongen.
Mm. Ja, men det som är så intressant med Chelsea, Liverpool och City är att de har gjort 12 respektive 11 mål, men de har bara släppt in ett på 5 matcher allihop. Alltså det, är så här, det finns ju någonting där i, liksom i de tre lagen har ett sätt som håller ihop på liksom.
Ja, exakt. Jo, men det är ju för att man kontrollerar så mycket av matcherna.
Ja,
man kollar på många av de här lägena man också släpper till där, om man kollar på expected goals då, till exempel för Liverpool City, så släpper man till lägen kanske i slutskedet av matcherna och som gör att den siffran liksom går upp. Och då de expected goals vägs inte, det är inte lika tungt om man är på väg att släppa in en jättefarlig chans i 88:e minuten när man leder med 3-0.
Nej.
Det gör inte så mycket.
Nej.
För Chelsea har det varit lite annorlunda mot Aston Villa till exempel, så ska det här har de ju Mondy att tacka för att det inte blir ett tidigt baklängesmål. Men ja, å andra sidan så tycker Chelsea ser fantastiskt bra ut. Och trots expected points tror jag ändå att Chelsea är laget att slå.
Mm.
Men det är ju öppnare än vad man kanske tänker sig att det är.
Ja, men alltså vi tittar nu.
Om man nu tänker, det kanske bara du och jag, Petter, för att vi är liksom Liverpool City-fans som tänker att Chelsea, de är helt överlägsna. Men det är ju...
Så ja, nej, men det blir ju så, för man tänker så att Liverpool, ja, men truppen är för tunn. När skador och slitage börjar komma och så kommer det ett januari-schema och då kommer de liksom inte kunna hålla...
Ja, man är alla försvinner.
Exakt, och så kommer de inte kunna hålla den här intensiteten som de har nu. För just liksom Liverpool släpper inte in någonting heller för att de inte ger sina motståndare luft. Alltså du får inte möjlighet att egentligen etablera någonting mot Liverpool just nu för att de är så jävla bra. Men Chelsea har dels då, som du säger, en lättare väg i Champions League. De har City nu i helgen nu. Och det blir en ganska intressant tillställning. Vinner de den, sa de sen. Southampton hemma, Brentford borta, Norwich hemma, Newcastle borta, Burnley hemma, Leicester borta.
Nej, vad helvete.
Innan de har United hemma.
Det är, ja, okay.
Och de kan ju liksom trumma på, känns det som. Och skaffa sig liksom väldigt mycket buffert inför ett tuffare alltså julschema som de har när de möter United och City eller Liverpool och City igen och så här. Och ge sig själva den, vad ska man säga, den poängbuffert som krävs för att gå på någon nit, samtidigt som det blir jobbigare för framförallt Liverpool då. Alltså City, det är ju så här, så Southampton var ju, det var en dålig insats av City, ganska rakt igenom.
Det kommer nog bli så för, ja, men framförallt Liverpool och City som har tuffa Champions League-grupper, som då kommer att behöva kanske ställa upp med lite sämre manskap på helgen, för att de måste spela med sitt bästa lag i Champions League för att gå vidare. Det kommer alldeles för kostsamt att inte gå vidare.
Det är så svårt att gråta floder över Pep Guardiolas trupp liksom. Jag känner lite att det får han lösa. Ja, verkligen. Southampton-matchen var liksom bara en dålig insats. Det klickade liksom inte. Southampton pressade högt på ett väldigt bra vägvinnande sätt. Fernandinho såg verkligen ut och var 37 på ett sätt han aldrig gjort tidigare. City,
37 var det ung.
Ja, City hittade liksom inget sätt att få ner Bernardo och Gündogan liksom bra positioner. Det är ju som vanligt sjukt nog att City har liksom den truppen värd 38 miljarder miljoner, triljoner, Ankeborg dollar. Men det är ju först när Kevin De Bruyne kommer in som det alltid blir förändring. Liksom för att han gör all den skillnaden liksom.
Men okej, då ska jag avsluta det segmentet genom att helt enkelt bara säga, jag tror att Chelsea har vunnit redan. Harmoni i truppen ser skitbra framåt. Vad tror du, Peter?
Jag tror ju fortfarande att Liverpool vinner detta. Okay. För att det är liksom väldigt så här last dance-koefficient. Men jag tror att det är sista gången den här anfallstrion under Klopp presterar på den här höga nivån. Sen kommer någon del bytas ut eller bli för gammal.
Den
eller
sista stöt.
Jag tror verkligen det. Jag har haft en känsla plus att försvaret är pissbra. Ja.
Nej, jag tror att Chelsea kommer vinna. Jag tycker de har liksom, de är för stabila på något sätt. Trots expected faktan. Nej, men jag tror ändå det känns, min känsla är att de är för bra helt enkelt. Och att Tuchel är en alldeles för bra coach. Sen har de ju också sjukt nog ligans äldsta spelare.
Ni har inte råkat trycka på paus.
Petter ser lite förundrad ut.
Ja, men jag bara försöker gå igenom så här. Kalle Kudicini, är han kvar?
Thiago Silva är alltså Premier Leagues äldsta spelare.
Nej.
Jo.
Var han 37?
Ja.
Fernandinho är väl lika gammal?
Nej, han är 85. Och Scott Carson, 85.
Ja, men det är ju det sjuka. Men vänta nu, Thiago Silva.
Jag är inte gift på det här, men jag har läst.
Han fyller 37 imorgon.
Så grattis till Thiago Silva.
Ja, grattis Thiago Silva.
Okej, Pontus, du blir pudla på en gång, eller?
Ja, alltså Ben Foster spelade ju helgen mot Norwich. Och det gör att han är äldst. Men innan det så var Thiago Silva faktiskt äldst.
Kick en koll.
Ja, men det ska hedra oss att vi inte faktakollar innan.
Nej.
Vi faktagranskar alltid efter att vi har sagt.
Ja, men vi får ändå säga att vi går in med stensäker koll och sen pudlar vi.
Ja, så ni kan lämna podden med faktiskt korrekt fakta.
Vi är ärliga när vi inte vet.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
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 Ja, Alain Saint-Maximin tystade We Want Bruce Rams Ramsorna, förlåt. We Want Bruce Out Ramsorna, i alla fall tillfälligt, med målet strax innan halvtid som gav 1-1 mot Leeds för Newcastle. Men ja, Det går inte jättebra för Steve Bruce just nu.
Nej, men det går väl precis som det alltid går för Steve Bruce, tycker jag. Alltså, det där är vad man förväntar sig. Ett ganska dåligt lag som räddas stundtals av Saint-Maximins individuella briljans. Jag har faktiskt mer och mer börjat hoppa på tåget som du startade ganska tidigt, Pontus. Mm. Att jag tänkte att ja, det är mycket flärd och mycket så här kosmetika, tänkte jag, med Saint-Maximin. Men liksom, allting han gör osar ju klass.
Ja,
liksom.
Den är ju hur bra som helst.
Både han och Rafinha i Leeds säger såhär, alltså, varför plockar inte någon av de riktiga big boysen?
Så varför skrev du på ett 6-årskontrakt med Newcastle? Det är en jävla idiot.
Ja, nej. Och verkligen på det ämnet så måste vi höra vad Steve Bruce säger, ja, här efter matchen. För att, liksom, jag har aldrig hört, aldrig förr, nu ska jag Churchilla detta. Aldrig förr har någon på så få ord sagt så mycket som dödar en klubb. Lyssna.
I will, with my experience, hope that I can keep the club just ticking along and make sure that that the club stays where it is.
Ja, men alltså,
vi kan dekonstruera det. Jag hoppas. Vi börjar där.
Ja, vi börjar
jag hoppas. Ja. Inte jag tror. Jag känner mig säker på. Jag är övertygad att. Jag hoppas.
Det är alltså hans mål.
Ja.
Det är målbilden.
Ja, det är ju det han siktar mot. Ja, det är trätoppen.
Ja, det är inte vetskap, det är inte liksom inneboende liksom ambitioner.
Vill. Han sätter sig ner på medarbetarsamtal och skriver ditt mål för 2022. Ja. Då är det här han skriver.
Ja.
Jag hoppas att med min erfarenhet, inte mitt kunnande, liksom, med min talang, med min erfarenhet, se till att Newcastle bara existerar. Just ticking along. Att vi bara finns där i någon slags periferi. Just det, den här helgen har vi Newcastle. De jävlarna hade jag glömt. Folk sitter hemma och gör tabeller och ägnar sig. Det är fan bara 19, det är ett lag vi har glömt. Fick Newcastle. Just det, ja. Newcastle finns också.
Let's take them along.
Och det är liksom det.
Ja.
Bara, alltså jag vet, alltså Newcastle här, om vi pratar legacy fans och sånt, alltså ett av de starkaste fästena i hela England, otroliga fans liksom,
ja.
Uppe i norra England, St. James Park, vad känner, alltså, de är luttrade
inom en radio av 800 meter från St. James Park, så finns det över 2000 pubbar.
Och det
är den pubtätaste staden i Storbritannien.
Ja.
Eventuellt då, eftersom ja. Det är faktagrejer, det säger och vi får se om det är det, så.
De kommer att ha sitt work cut out for them, för det är ju bara att dricka gravöl nu för samtliga Newcastle-fans. Alltså, legacy-fans av den här podden har ju hört Noah Buffnos, Brendan Rodgerska gnäll över klubben och situationen.
Finns till och med specialavsnitt om det.
Ja, men han är förbjuden för att komma in och prata skit om Newcastle, för att det är liksom, han är för mycket one trick pony när han gör det. Men jag bara, alltså, när tränaren går ut och säger att, alltså, enda anledningen till att vi ska finnas är för finnandets skull. Mm. Det är inte liv, det är överlevnad. Mm.
Men jag tycker också det är lite kul när man pratar om sin egen erfarenhet, som liksom att man bygger upp sitt etos. Det är ändå, alltså, så här, han har ändå gjort någonting, så han har en erfarenhet. Och när man använder det som någonting i ett argument och kommer fram till att tack vare min erfarenhet så kan vi stanna där vi är.
Ja.
Det är också så, det är så här grundläggande kommunikationsfråga där också, att så här, det jag kan hjälpa till med att vi ska fortsätta vara usla.
Ja, nej, men, det är fantastiskt. Nej, ja, men inte heller usla, för det skulle ändå kunna frambringa någon typ av känsla. Det här är ju bara ett existerande ett vakuum om att så här, plats 15 är, i Premier League.
Hans mål är liksom att to stay put.
Ja, ja.
Mm. Vi ska stanna precis där vi är, inte mer, inte mindre.
Nej, men
away the lads.
Ja, verkligen away the lads.
Vi tar en annan match istället, helt enkelt. Ja, Newcastle Leeds blev 1-1 då förstås. Det kanske jag sa, det gjorde jag säkert.
Ja, jag tror det.
Hur gick det mellan Arsenal och Burnley då?
Det gick ju som så att det blev 1-0 till
de blonda killarna.
Mighty, mighty Arsenal. Ja, du hade en spaning där på
det. Ja, det är lite obehagligt att det är så himla mycket blonda killar i Arsenal.
Ska säga, Arsenal var borta lag och vann med 1-0.
Men det händer ju, det är så sällan man ser fotbollslag som inte är typ Sveriges damlandslag. Det där är ju typ alla blonda. Hennes lag är inte alls lika blont. Då är det på Anders Svenssons tid. Men Arsenal är liksom så här, både Emil Smith-Rowe och Martin Ødegaard, de ser ut som alla svenska pojkar när de är 5 år gamla. Alltså den blondheten har de. Det är lite, det känns inte vuxet. Nu snackar jag skit om alla blonda människor här ute, men det känns inte vuxet att vara så blond.
Ja, Det är inte din starkaste spaning.
Den är ganska stark.
Den är ganska stark, men det är inte din starkaste. Det är det inte.
Jag tycker att det är en av dem.
Jag tycker att du tar sig in på topp 5 av dina spaningar.
Mm, idag i alla fall. Det är bättre än återkärt seende. Men jag reagerade väldigt starkt på det när först Ödegård slår in den otroliga frisparken, måste vi säga. Den är ju faktiskt fantastisk.
Oh.
Och sen så har Emil Smith-Rowe ett läge någon gång i matchen, förmodligen. Och de som är in på honom, och jag tänker, jävlar vad mycket blondingar de har. Mm. Det är väldigt oväntat. Det är sällan man ser det. Det är bara hos vuxna alltså.
Jag ska säga att Arteta kallade det här för hard-fought victory.
Det får man säga då.
Ja. Ja, nej, det slår ju fortfarande inte gnistor om Arsenal, men nej. Det är ju två essentiella, bara helt livsviktiga segrar mot Norwich och Burnley som ger dem lite andrum.
Det behövs verkligen. Gud, och ja. Lite otur för Burnley som ändå har presterat. Den här säsongen har de presterat bättre än vad
ja,
de har fått ut.
Ja, det är jättekonstigt, men de ser helt plötsligt ut.
Det är tidvattnet som ändras.
Ja, tidvattnet har sannoliken ändrats. Sean Dyche skrev ju på ett nytt långtidskontrakt fram till 2026, var det någonting sånt där.
Det är det mest Sean Dyche-iga som har hänt, att han fått ett långtidskontrakt.
Ja, det var ju väldigt kul. Nu är det reklam för min egen Twitter här, men det var ju väldigt rolig bild som Burnley hade lagt ut när kontraktsförlängningen, för det var liksom en Sean Dyche i färg och så tre stycken så här i vitt liksom som hurrade åt Sean Dyche i färg. En väldigt rolig presentationsbild av det nya kontraktet. Men jag vill ändå prata om Arsenal och så här, för att trots nu två segrar då så är det ju fortfarande ett lag som inte fungerar riktigt och inte mår så jävla bra. Och det vet ju vi som hänger onormalt och ohälsosamt mycket på sociala medier, att när det händer, när det är oroligt någonstans, så finns det alltid folk som kommer med oombedda tips. En sån i fallet Arsenal är den gamla Tottenham-spelaren Jermaine Genes, som drar en jämförelse mellan United och Arsenal och vad Arsenal kan lära av United. Lyssna på detta, för att detta är utter tosh.
What I quite like about what Manchester United are doing with Ole Gunnar Solskjaer, the sticking by him I quite like. And I like the fact that he's a Manchester United man. He knows the club inside out. And if anything, you know, the club's developing Ole as they go along. And they're starting to, they've bolted things on as he's going. You know, we've seen the addition of Darren Fletcher, you know, to the backroom staff now as well. Much more Manchester United people kind of being a part of the process. It's almost kind of, when I remember kind of like speaking to, you know, players like Rio, and it's almost similar to kind of what happened at Arsenal, where you kind of go, why have you not held, like, harnessed what you had with Vieira and Sol Campbell and Henry and Ashley Cole and all these players that were part of that?
Ashley Cole?
vi kan stanna där, för att om Steve Bruce är liksom en dödsförklaring av Newcastle, så är Jermaine Genes, försöker ju döda Arsenal.
Ja, det är väldigt kul, för han låter exakt som alla i Love Island i orden han använder också. Man märker att han kollar på det här och så tar an sig deras, liksom, sättet de pratar på. Alltså, he knows the club inside out. Mm. Och det säger de hela tiden i Love Island. You're beautiful inside out. I know I'm beautiful inside out. Yeah, I'm a genuine person inside out. Det är väldigt...
Ja, tack Jack Grealish.
Och på tal om Jack Grealish, så var det ju rykten om att han hade dejtat Lily, som var med i Casa Amor, va? Som kom in där och höll på att förstöra mellan Liam och Millie. Spoiler alert, som vann hela Love Island.
Spoiler. Jermaine Genes tycker alltså
att, tillbaka till Genes, tack.
Att Arsenal, varför har de liksom inte använt sina Arsenal players, sina Arsenal men för att liksom bygga upp eller ta tillbaka det de hade från Invincible-säsongen? Nu ser vi ju så här, United har Solskär, Darren Fletcher, United men knows the club inside out, och då är man så här. Alltså, United presterar ju trots allt detta. Trots att de är liksom ett nostalgiskt jävla skitgäng som inte tittar framåt utan bara bakåt. Och sen tittar du på Arsenal så här. Ja, Arteta som tränare, du som sportchef, Mertesack som ungdomsansvarig och Ljungberg precis i den positionen. Det är ju inte så att det inte har funnits gamla...
Vad fan är Ashley Cole? Vad fan är Ashley Cole?
Vad fan är Ashley Cole?
Det är egentligen det kommer ner till.
Men Thierry Henry har ju varit misslyckad överallt han har varit. Varför inte han en del av the backroom staff? Patrick Vieira har inte bevisat någonting. Först nu, han är faktiskt ganska okej start i Crystal Palace. Det vill jag ändå ge honom. Men liksom, Ashley Cole, vad är han ens? Vad gör Ashley Cole?
Det är en bra fråga till
Han övergav ju dessutom det Arsenal för Chelsea. Han vill ha ganska hårt i klubben idag. Sol Campbell har väl typ så här coachat Wickham eller någonting. Varför är inte de i Arsenal?
Vart fan är Song? Va? Eduardo? Va? Ja.
Ah,
ge mig Pires för i helvete.
Fy fan. Alltså det är samma som Citys supportordförande. Med såna vänner så behöver man inte fiender alltså.
Vi går vidare till West Ham. Man United slutar 1-2. Och Mark Noble som alltså då kollade där. Han har tagit 42 straffar sen han blev proffs.
Mm.
Han bara missar 4. Till sig helgen då.
Och det, alltså på riktigt, det har ju varit givetvis mycket snack om David Moyes beslut att göra det här. Och jag, många tycker att han är en idiot.
Vad har han gjort, ska sägas?
Ja, nej, men alltså West Ham får en straff precis i slutsekunderna mot United underläge 2-1. David Moyes väljer att plocka in Mark Noble för att slå den straffen.
Straffskit.
Ja.
Ja.
Och jag vet inte, jag gillar det. Ja, jag gör det.
Jag tycker väl rent spontant att man som ouppvärmd och inte in i matchen kanske inte ska ta en straff.
Alltså det spelar väl ingen roll om du drar baksidan, det är det sista som händer.
Ja, nej, men alltså, jag menar att du är inte inne i det, du är inte inne mentalt, du har inte rört en boll på liksom, ja, men på hela matchen. Och ska du komma in och slå...
Men behövs det om du är en
skicklig straffskytte? Jag vet inte, men Marcus Rashford och Bukayo Saka har ju uppenbarligen problem med det.
Ja, men alltså...
Det finns ju ett precedent här att gå tillbaka till. Liksom.
Ja, det gör det. Men jag menar, det finns ju en precedent med Louis van Gaals byte av Tim Krul.
Självklart. Men det som ska... Det är ju att slå en straff är ju så här, ja, i 15% i snitt ungefär går de väl in.
Det kan inte bara vara 15%
av straffarna. Nej, 85%
det
går in.
Ja, nu är det.
Det är, 15, det är väl snitt 15% som räddas.
Kicken, ja. Faktaresistens.
Och där känner jag väl att det bör väl finnas någon på planen som också är liksom i matchtempo, som har liksom skjutit på många bollar under matchen, åtminstone har liksom bollen vid foten. Mm. Det vet man ju själv hur det är att komma in ouppvärmd när man spelar typ korpen. Om du inte har stått och latchat lite med bollen innan, så känner man ju sig som en, alltså benen är ju helt stela, man vet inte vad man ska göra när bollen kommer till foten. Det gör jag oavsett inte, men det är ändå man får en annan känsla när man väl, om man börjar liksom hålla på med bollen och man har den vid fötterna, tills man blir lite varm i bollen på något sätt.
Varm i bollen. Jag känner så här, alltså David Moyes kan ju sitt West Ham liksom. Han vet väl vilka spelarna har.
Hur usla är de andra på att skjuta straffar?
Ja, nej, men de kanske är bedrövliga. Men jag tänker att han agerar för att ge sitt lag bästa möjliga chans.
Men det här är också den klassiska fallasin att nu vet vi vad som hände och därför har vi en åsikt om det. Ja. Det är så här, ja, han är den bästa straffskytten de har. Han har ett byte kvar. Varför inte göra det bara?
Ja, nej, jag är också så här.
Anta att det är den bästa straffskytten, annars är det sjukt. Liksom.
Ja, nej. Är Mark Nobles sjunde bäst, men det skulle vara schysst att låta honom slå den, då är han ju en jubelidiot. Ja. Annars kan jag gilla att han agerar på något sätt. Jag vet inte, han hade ju geniförklarat om han hade satt den ju. Alltså,
ja, två
fast hade han det, för att jag tänker att de flesta spelarna på planen hade förmodligen satt straffen oavsett, eftersom det är rent
statistiskt
så gör ju de flesta spelarna mål på straff. Och det hade förmodligen de flesta spelarna på planen också gjort. Så geniförklara någon för att sätta en straff,
jo,
alltså, det ska man ju inte göra.
Ja, men jag kan säga liksom artiklarna, engelska artiklarna med liksom så här, stroke a genius, David Moyes elaborate plan to blah, 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 blah.
Ja, men det är ju också hjärndöda människor som gör det.
Ja, ja.
Alltså det är ju inte, det finns inget stroke
your
of genius att
sätta i brittiska liksom tidningar igen.
Det kan vara stroke of genius att byta in en målvakt som är bättre på straffar än en annan, för där finns det ju ändå stora skillnader. Det finns det ju inom spelare också, men rent statistiskt så de flesta spelarna gör mål på straff. De flesta gångerna blir det mål. Någon på planen borde kunna ha gjort mål. Och ska man... Alltså ett stroke of genius hade varit att byta in Mark Noble i 85:e och han kliver upp och slår in 2-1 innan Lingard gör 2-1. Liksom. Mm. Det hade varit stroke of genius. Att byta in en straffskytt i 93:e, jag tror inte att det är... Liksom, jag tror att det finns tillräckligt bra spelare.
Mark Noble knows the pressure of scoring against Manchester United. It's stroke of genius by old Manchester United coach David Moyes putting him in there. Ja. Thank you, over to you, Paul Merson. Thank you, Jermaine Genius. I'm no one beautiful inside out. Du kan höra det i Talksport.
Gud, jag kan höra det. Såklart.
Ja. Hjärndött resonemang, men jag tycker att jag, likt vem sa det, är vinnare i den här diskussionen.
Ja, West Ham går ingen nöd på ändå, de har ändå 8 poäng efter 5 omgångar. Så det
ser väldigt bra ut.
Ja, det ser helt okej. Ja. Liverpool Crystal Palace slutar 3-0. Sadio Mané gör sitt 100:e mål för Liverpool. Han blev först att göra mål 9 matcher i rad mot samma motståndare. Han sa, jag älskar att spela mot Palace. Jag önskar att jag kunde få spela mot dem varje helg.
Ja,
sa han det på riktigt?
Ja, sa det. Efter matchen. Och sen så...
Gud vad sikande. I wish I could play you every weekend. Det är ju som att göra såhär fans. när vi spelar typ Everton på Anfield. Nu har vi inte tävlat senast, men när du inte vunnit på 16 år. Då we want to play you every weekend.
Men sen också så...
Men Sadio Mané är också den första att nå 100 mål och ha en expected goals på 12 000.
Så då är det en underachiever.
Han är en kraftig underachiever. Alltså.
Ja, han är den 18:e spelaren att göra 100 mål för Liverpool, ska säga.
Men i den matchen så gick ju Diogo Jota in och anammade sin inre Sadio Mané.
Det var den missen. Det är osannolikt faktiskt.
Men så, vi har ju redan pratat lite om Liverpool då förut, när vi pratade om Chelsea också. Men Petter, du vill uppmärksamma teorin att Trent Alexander-Arnold inte är så himla bra.
Ja, det är ju
han är
ett offer jävla,
för lyckliga omständigheter.
Ja, jävla
som gör Liverpools högerbackar
exceptionellt bra. Jag såg statsen på James Milner från matchen. Och det är så här, antal touches, antal passningar på motståndarens planhalva, antal inlägg, antal tacklingar. Vad heter det? Löpmeter, antal löpmeter och antal sprintar. Allt det är Milner bäst på plan. Och sen visst, det är ju så här, sprints och distance covered har ju alltid varit en James Milner-grej. Ja. Men även så här passningar på offensiv planhalva. Det är väldigt så här att James Milner är 35 nu. Faktiskt äldst i Premier League den här säsongen. Och ändå putting up those numbers, inte bara liksom, vad ska man säga, det rent fysiska aspekten av spelet, utan även passningsmässiga. Är man så här, är det väldigt så att även om Trent inte är på plan så är Liverpools spel viktat mot att högerbacken får ta väldigt mycket plats? Eller är Milner freak of nature, eller är liksom Trent bara ett då vad ska man säga, jag höll på att säga offer, men produkt av lyckliga omständigheter.
Jag tyckte att det märktes att Trent inte var med.
Det tyckte jag med. Så att jag är en slags kvasidiskussion här, men du får svara ändå.
Men Mille
gör ju, jag har en galen take, försvara den.
Mille gör ju jättebra.
Otroligt
alltså
bra.
Han är ju en exceptionell fotbollsspelare i sin allroundness liksom. Det är få spelare tror jag som kan klara av så otroligt många positioner på ett så gediget sätt.
Sen och underkasta sig det arbete som krävs nästan oavsett vad man sett av honom.
Och defensivt
han är glad att få vara med. Det är den typen av spelare han har.
Defensivt är han ju bättre än Trent också. Så det finns ju vissa aspekter man bara, ja, fan Milner, vilken kille.
Ja. Men det är väl framförallt första halvlek som man tycker att anfallsspelet blir lite hackande ändå.
Ja, precis. Och där känns det som att det är klart, nu gör Liverpool många mål och kommer till väldigt många lägen och så, många gånger också från högerkanten. Men ja, det är klart, jag tycker det märks att Trent inte har sin, alltså den här going forward grejen han har med löpningarna inåt mot boxen, har det där offensiva utgångsläget. Jag tycker det märks, men Milner, det är ju sjukt imponerande.
Att kunna ta ut Trent som har den centrala rollen han har i anfallsspelet och ändå ta ut Crystal Palace som visat gott gry i början på säsongen och bara så demolera dem mot slutändan. Det känns väldigt Liverpool just den här säsongen.
Gott gry. Jag älskar det uttrycket.
Ja, det är fint. Ja. Det är fint.
Okej, nytt London Derby. London Derby för Tottenham nu mot Arsenal Spurs med 2 förluster bakom sig. Arsenal då 2 vinster.
Det här blir en jättespännande match. För att se vilka som klarar sig från nedflyttning.
Ja, verkligen. Det är ju här det avgörs.
Ja, det avgörs.
Vi kommer att titta tillbaka.
Det här är väl kanske tidernas sämsta London Derby, va?
Ja, fan. Sen är ju du en erkänd hatare av London Derby. Ja, alltså, det har ju varit en käpphäst i ganska många år.
Hade vi orkat att vi letat upp alla gånger och hånat det här derbyt. Men det kommer inte göra. Vi får bara
hånet är alltså att jag satte dem som tredje största matchen i Premier League.
Det är ganska tungt.
Ja. Men sen så snackar du väldigt mycket skit om det.
Alltså,
det var ju det som var roligt, att det var så här, men tredje bästa matchen och sen bara, de är piss, det är aldrig kul, man tror att det blir mycket mål men det blir inte. Alla som håller på de här lagen är rövhattar, typ.
Ja, står för varje ord.
Men, alltså, det är ju verkligen fan vad Tottenham måste gå in och må dåligt i det här på något sätt.
Ja. Arsenal också.
Ja, alltså men helt plötsligt känns det ju som att Tottenham ska, eller började ju nästan mer välfungerande än vad Arsenal gjorde. Ja. Liksom att du gick ändå till landslagsuppehållet, så här, topp i ligan, Arsenal sist, det var liksom det hånfulla. Helt plötsligt så står man där och att liksom borden kan verkligen vända. Så att säga. Vi är förlust här. Alltså helt plötsligt, detta är första matchen för Arsenal den här säsongen som jag tycker de går in i ett lite gynnsamt läge.
Ja, men de har vind i segeln.
Det är Tottenham rent mentalt som har mest att förlora på det, tycker jag. I och med Arsenals två segrar här så skulle en förlust här vara svidande, men inte så mycket som de hade varit om de hade tappat poäng mot Norwich eller Burnley.
Ja, absolut.
Alltså nu kan de, alltså det skulle ju såklart svida extremt mycket och det skulle höjas väldigt mycket frågetecken på nytt mot att heta Arsenal om de torskar här. Men det är inte världens undergång som det hade varit. En Tottenham-förlust här efter den inledande tre matchers vinstsviten. Och det helt plötsligt är, var är det här jävla bygget på väg? Mm.
Ja.
Så det stod ganska mycket på spel, framförallt för Spurs, tycker jag.
Ja, verkligen. För där har man ju, den har funnits en liten... Det började med lite vind i seglen för Nuno. Men nu är det ju verkligen... Det börjar, förlust nu så är det ju nästan krisläge för han. Eftersom det... För han, för honom.
För honom. Ja. Jag tycker att för han låter roligare att säga, så gör det.
Och... För där känns ju verkligen som att fansen börjar ju ifrågasätta nu att när vinsterna kommer, även om spelet inte stämmer, då har man ju, det har man ju överseende med. Mm. Men när spelet inte stämmer och man också förlorar...
Mm. Ja, men vi såg ju hur reaktionen var mot Mourinho förra säsongen när resultaten inte kom.
Ja.
Och vi har ju nästan snabbspolat fram till det.
Ja, det har vi klart. Det är ju väldigt mycket fram och tillbaka här. Så ja, men väldigt mycket på spel i matchen, verkligen.
Sen har vi Chelsea mot Manchester City då. Kraftprov.
Ja, men det är ju tokångestmöte för Pep där. Alltså Tuchel och han Chelsea har väl varit den absolut värsta motståndaren det korta tid han varit i Chelsea, så hittar Chelsea alltid sett över Man City. Och detta är ju Chelsea som objektivt sett är bättre än fjolårets Chelsea.
Ja, och vinner Chelsea den här matchen, då är det ju...
Då är det klart.
Ja, då är det klart.
Då står vi fan fast. Då vinner Chelsea.
Ja, men då har de 6 poäng ner till City. Och jag ser inte att de ska tappa 6 poäng på resten av säsongen.
Nej, men alltså, sen skulle de bara kunna liksom trumma på under hela hösten. Grejen är att man vet ju att City är kapabla till att bara gå på en sån här 14 matchers unbeaten. Ja. För att egentligen, det är ju inte någon större skillnad på det här City och fjolåret City. Nej. Som gick och liksom gjorde det. Det är det man liksom glömmer, att förra säsongen började City kast.
Ja.
Alltså jag kommer ihåg vid den här tiden, nästan ännu senast, var någon som skrev till mig på Twitter så här: tror du nästan att ni klarar topp 4? Jag bara, jo, men det gör vi nog.
Nog.
Ja. Jag vet att med min erfarenhet så hoppas jag. Nej, men liksom det kommer, jag var lite inse på något långsam start från City ändå. Sen har de börjat spelmässigt bättre än vad jag trodde, men poängmässigt lite liksom sämre än vad jag tänkte ändå. För jag trodde inte det skulle bli torsk mot Spurs.
Nej.
Jag trodde inte på poängtappet mot Southampton. Men liksom förlust här, vilket är ett klart troligt scenario. Och det börjar brinna lite i knutarna. Alltså. För då kommer man behöva vid något tillfälle en sammanhängande liksom run på ett antal matcher med bara segrar. Och det är inte bara mot...
Alltså, kommer City-fansen då gnälla på City-ledningen som inte köpte Harry Kane för 1,5 miljard, eller kommer man gnälla på Spurs som inte släppte Harry Kane för 1,5 miljard?
Nej, men
det, kommer, det är väl de två scenarierna man har.
Ja, det är liksom, framförallt är det om de Eads dyka upp, det är ju inte säkert.
15 000
Eads, på plats. Nu kliver du norrut.
Ja.
Skriver lite allmänt.
Är det? Jag tänker att det är klassiskt Norrlands ord.
Jag ska inte säga att det...
Nej, det är det inte.
Nej.
Jag ska inte säga att det sades jättemycket när jag växte upp, men det var nog bara på grund av generationsfråga snarare än geografisk.
Vi kanske ska sluta på det här, helt enkelt.
Vi gör det.
Vi stänger butiken för den här veckan. Så ses vi om en vecka igen då. Då får ni säga hej då här.
Hej då!
Ja,
tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.